Hej, jag heter Henrik Jönsson. Veckan efter jul briserade en mycket hetsk diskussion om den svenska kulturen, dess existens, ursprung och betydelse för integrationen av nyanlända. De spretiga reaktionerna spände från ilskna anklagelser om kulturförnekelse till krav på rättsliga efterspel för rasism och hatangrepp. För att förstå denna konflikt vill jag idag förklara vad kultur egentligen är, hur begrepp påverkar vår världsbild och vad man konkret kan göra för att kommunicera utan att skapa onödiga motsättningar. Om du gillar mina filmer och vill hjälpa mig fortsätta göra dem, hjälper det mycket om du stöttar mig via Swish eller något av de andra betalsätten här uppe. Nu öppnar vi frågan om kultur och konflikt. Häng med! I mellandagarna publicerade Aftonbladet en text av den kristdemokratiska partiledaren Ebba Busch Thor, i vilken hon argumenterade för den svenska kulturens betydelse. Busch Thor etablerade begreppet myndighetsvänster som tillmäle mot ämbetspersoner med påstådd negativ inställning till den svenska traditionshistoriken. Överintendent Ingrid Lomfors vid myndigheten Forum för levande historia angavs som ett exempel på denna kulturnegativa myndighetslinje när hon under migrationsteambuilding-övningen Sverige tillsammans i oktober 2015 bland annat förevisade ett bildspel där en av punkterna löd "Det finns ingen inhemsk svensk kultur". Lomfors anklagade i replik Busch Thor för populism och menade att detta citat hade tagits ur sitt sammanhang. Det egentliga budskapet var att det inte finns någon svensk kultur som går tillbaka till urminnes tider.
Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider, den bygger inte på fakta.
Sen blev alla osams. De konservativa blev arga. Socialisterna blev ännu argare. Men journalisten Henrik Almstad, han blev argast av dem alla och förordade rättsliga åtgärder mot Busch Thor. För att förstå denna märkliga konflikt måste man först förstå vad begreppet kultur egentligen är. Begreppet kultur tillskrivs den romerske oratorn Cicero, som år 45 före Kristus myntade jordbruksmetaforen cultura animi som en beskrivning av det mänskliga medvetandets utveckling. Att kultivera innebär i denna mening att utveckla, förvalta och förfina någonting. Kultur kan i dagligt tal sägas vara inlärda beteendenormer i mänskliga samhällen och uttrycker summan av den förståelse en grupp människor hyser om tillvaron. Enligt socialantropologisk forskning kommer dessa beteenden ytligt till uttryck i form av observerbara fenomen som till exempel språk, mat, kläder och konst. Den här typen av fenomen är vanligen vad som åsyftas när kulturbegreppet diskuteras av politiker och i media. Detta är emellertid bara toppen av det kulturella isberget. De icke-observerbara kulturkomponenterna gäller de existentiella och sociala tolkningsmodeller som utgör själva medvetandets ramverk, till exempel bilden av jaget, antaganden om tillvarons beskaffenhet, perceptionsmodeller, förväntningar, begär, värden och attityder. Dessa undermedvetna kulturstrukturer kan liknas vid en dators operativsystem och avgör hur ett mänskligt medvetande lagrar, tolkar och nyttjar information om sin omvärld. Uppe på det kulturella kognitiva operativsystemet kör olika kulturella program. Här finner vi moraluppfattningar, emotionella reaktionsmönster, uppfattningar av social status, tolkningar av rättvisa och hederlighet, inlärningsbeteenden, närmande till problemlösning, men också köns- och åldersroller, syn på barnuppfostran, etikett och religiösa trosföreställningar. Dessa kulturapplikationer används först i slutfasen till att producera de dokument som en ytlig blick lätt förväxlar med kulturen som helhet. Men att missta ett Word-dokuments innehåll för att beskriva hela operativsystemet som ordbehandlaren kördes på är inte bara okunnigt. Det är direkt farligt. Det är denna förväxling som gjorde att Mona Sahlin en gång i tiden sa sig inte kunna komma på vad svensk kultur är för någonting. Det vittnar om hemmablindhet och okunskap, där den egna kulturens kognitiva regelverk förutsätts vara så allmänt giltigt att det inte uppfattas existera överhuvudtaget. I det delfiska oraklets förtempel fanns orden människa, känn dig själv, inristad i sten. För den som inte känner sig själv blir även oförmögen att förstå sin omvärld. När det oreflekterade medvetandets tolkningar kolliderar med främmande beteendemönster blir de obegripliga, vilket som yttersta konsekvens tenderar att skapa konflikt och våld. Långfors har rätt när hon säger att det inte finns någon svensk kultur sedan urminnes tider. Men en sån tolkning gör också hela kulturbegreppet meningslöst, eftersom detta gäller samtliga kulturer och samhällsbildningar. Föresatsen har rimligen varit att underminera nationalistiska tendenser genom att betona kulturens eklektiska natur. Oftast kommer detta till uttryck genom att man anstränger sig för att finna roten till något uppfattat svenskt i en främmande kultur. Ett genant exempel på en överilad önskan att göra detta var när textilarkeologen Annika Larsson vid Uppsala universitet hösten 2017 gjorde anspråk på att vikingatecken kunde härledas till arabiska om man delade upp dem, roterade bitarna och läste dem i en spegel. Påståendet kullkastades snabbt av forskare, men inte innan det entusiastiskt hade hunnit kablas ut via public service. Ett mer aktuellt exempel är hur butikskedjan Åhléns nyligen gjorde bort sig i samband med en annonsering för en julbonad syftande till att slå hål på myten om den svenska julen, genom att bland annat anföra jultomten som turkisk. Den som kan sin kyrkohistoria vet att jultomtens förlaga, Sankt Nikolaus av Myra, verkade i en del av världen som då var grekisk. Efter kritik backade man och ändrade texten till att hylla all möjlig jul och dess mångfald. Ytterst är Långfors opåkallade avståndstagande från idén om en urkultur polemik riktad mot den aristoteliska filosofiriktning som av John Locke senare populariserades under namnet essentialism. Essentialismen gör gällande att somliga egenskaper är väsentliga och inseparabla från specifika individer. Essentialister gör utifrån detta antagandet att en viss grupp individer är essentiellt identiska eller tillräckligt lika för att med fog kunna klassas som ett enhetligt kollektiv. Inom kulturessentialismen anses födelseorten påverka arvsmassan på ett sätt som essentiellt sammanbinder etnicitet och kultur. I populära termer beskriver essentialismen kulturella stereotyper.
Även känns av flemmetone!
Det essentiella förhållningssättet har idag få försvarare. Ett överväldigande forskningsstöd gör gällande att det mänskliga medvetandet är formbart och individualiserat. Det är därför osannolikt att Långfors behövde försvara sig mot det essentiella kulturperspektivet som relativt få ens känner till och ändå färre bekänner sig till. Varför väljer då en historieforskare en klumpig formulering som "det finns ingen inhemsk svensk kultur", som på ett offentligt evenemang tydligt kan komma att tas bokstavligt och istället bli ett kontraproduktivt kulturpolariserande redskap? Svaret på denna fråga är att den myndighetsvänster som Bush Thor talar om i allra högsta grad existerar. Och att man under identitetspolitiska förtecken själv anammat essentialistiska tankefigurer, vilken nu hotar att bli ett Frankensteins monster bortom all kontroll. Begrepp som kulturell appropriering har som retoriska härskartekniker tillåtits grassera för att skydda specifikt utvalda grupper från kritik. Detta sätt att resonera fråntar individer utanför det kulturspecifika kollektivet rätten att diskutera problem, eftersom man förutsätts sakna de essentialistiska egenskaper som krävs för att förstå problembilden. En vithyad person betraktas som inkapabel att diskutera en mörkhyad situation. En heterosexuell person betraktas som inkapabel att diskutera en icke-binär persons problem. Cultural appropriation. Offensive. Istället har man låtit postmoderna relativiseringar göra gällande att världen är subjektiv och obegriplig. Att exempelvis kritisera ett destruktivt kulturellt beteende kan således avfärdas som en subjektiv och kränkande åsikt. I den mån den mänskliga civilisationen definieras av kapaciteten till kommunikation är detta en förkastlig ideologi som isolerar grupper där varje frågasättande av en individs subjektiva verklighetsuppfattning ytterst betraktas som en aggressionshandling. Det är uppenbart att olika kulturer existerar. Begrepp som subkultur, popkultur och företagskultur är användbara för att differentiera mindre särskiljande karaktäristika hos grupperingar som existerar inom hägnet för en större gemensam kultur. Ingen skulle motsätta sig tanken på att syntare och hårdrockare är två olika och relevant beskrivna subkulturer under förevändningen att det inte finns någon inhemsk syntmusik sedan urminnes tider. På motsvarande sätt borde ingen motsätta sig att en skandinavisk och svensk subkultur existerar inom den större västerländska kulturen. Att söka förhindra erkännandet av kulturella skillnader i syfte att omöjliggöra kritik av identitetspolitiskt utvalda grupper är kontraproduktivt och farligt. För den som inte förstår sin egen kultur kan inte heller problematisera sin kulturella bias och berövas därigenom vitala verktyg för att kunna utveckla kommunikation och verklig förståelse för andra kulturer. Detta är det förytligade läpparnas samförstånd, där självinsikt och kommunikation tillåtits degenerera till sådan grad att man inte längre alls ser sin medmänniska, utan endast den egna spegelbilden. Denna arroganta illusion splittras obarmhärtigt i det obegripliga kaosets spetsiga konflikt, när en plötsligt främmande verklighet kolliderar med lättjefullt hållna fördomars skenbara samförstånd. Människa, känn dig själv. Ur detta delfiska axiom kan man härleda tidlösa råd för att bedriva mer konstruktiv kommunikation. 1. Var artig. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Om du inte uppskattar att bli kallad myndighetsvänster, blåbrunt troll eller någon typ av genant svans, håll igen med invektiven. 2. Var ödmjuk. För alla ansträngningar du gjort för att dra slutsatser om tillvaron har du sannolikt en motpart som har gjort motsvarande ansträngningar och dragit andra slutsatser. De kan ha fel. Du kan också ha fel. Sannolikt har båda parter relevanta bitar av ert samtals gemensamma pussel. 3. Var rakryggad. Vik inte ned en åsikt under förevändningen att undvika konflikt. Det enda sättet att få din tes prövad är genom att respektfullt testa den i samtal med andra människor. Att tona ner meningsskiljaktigheter, eller för den delen kulturella skillnader, gör båda parter en otjänst genom att skapa en bedräglig upplevelse av konsensus som lägger grunden för större missförstånd och konflikter längre fram. Tycker du det är rimligt att ödmjukt bejaka olikheter och kritiskt pröva vilka beteenden som ger bäst utfall, snarare än att förhindra kommunikation i syfte att omöjliggöra konstruktiv problematisering? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av kommunikationssvårigheter, kulturskillnader och begreppsförvirring? Skriv gärna en kommentar. Jag uppskattar all respektfull kommunikation och tar även emot frågor för framtida videofilmer. Jag heter Henrik Jönsson och jag är varken essentialist eller relativist. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.